Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Och sen sa hon, det som händer nu är att du blöder väldigt mycket. Och det stannar inte och vi vet inte varför. För det som hände då var att jag tappade jättemycket blod. Mm. Så det liksom, jag kände hur det klunkade ur mig.
Jag tyckte så här, läskigt.
Klunk.
Hej, hej, hallå underbara lyssnare. Och varmt välkommen ska just du vara till ännu ett avsnitt av Vattnet går med mig, Nina Campioni. Och extra lite välkommen ska du vara som är alldeles ny till podden. Vad kul att du hittat hit. Vi pratar ju om graviditet och förlossningar här i den här podden. Och i kompispodden Barnet går, som kommer i samma feed, pratar vi om barns utveckling och föräldraskap och sånt där härligt. Sen finns det dessutom VG-ploggen och där babblar jag på nästan fritt om olika ämnen som rör dessa saker helt enkelt. Den heliga treenigheten kan man också säga. Men nu har det faktiskt blivit 4 enheter då även YouTube har lagt till på listan i familjen. Så missa inte YouTube-kanalen som du hittar om du söker på Nina Campioni. Där hittar du bland annat en guide till förlossningsrummet, intervjuer om fertilitet, doulans expertråd och mycket annat. Så prenumerera där vet jag. Nu över till veckans gäst som faktiskt är ett kärt återseende, nämligen barnens och min favorit, programledaren Julia Wiberg. Julia besökte podden i avsnitt nummer 176 och nu är hon alltså tillbaka igen för att berätta om sin andra graviditet och förlossning. Som hon ju faktiskt outade i det första avsnittet. Såklart hon måste komma tillbaka och berätta hur det blev, eller hur? Och förra graviditeten och förlossningen blev kämpig för Julia och nu ska vi få höra hur det gick andra gången. Välkommen hit, Julia Wiberg.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara BioOil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just BioOil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. BioOil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig
att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Biol finns att köpa på apotek och på Len. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Biol.
Vad kul att få prata med dig igen, Julia.
Men så kul att vara här.
Tänk va, nu har du en till.
Ja, sist vi sågs då var jag ju i vecka 11. Och då var det ju Maj-Lis som låg i min mage.
Du avslöjade ju det i podden.
Precis.
Det var underbart, jag blev chockad.
Ja.
Jätteroligt. Och nu är hon här.
Nu är hon här. Mm. Vad sjukt ändå.
Jag vet, visst är det?
Ja. Ah. Ja, det är ju faktiskt sjukt att man kan skapa liv.
Faktiskt.
Hybris. Men...
ja, jag tycker det är rimlig hybris i så fall. Det som är skillnad idag är ju att då sågs vi i vårt sovrum hemma hos mig i Enskede. Och nu sitter vi i en studio.
Ja, det är så lyxigt här alltså, på Acast.
Ja, det är så fint här inne.
Oj, oj, oj.
Och jag känner mig lite ringrostig för att nu har jag ju hållit på ända sedan pandemin startade och sitta hemma. Och ha en handmick i handen och spela in. Och nu sitter jag tillbaka att luta här i en fåtölj. Och micken bara svävar framför mig. På
men
sån
du
proffsigt.
Ser så fancy ut.
Gör det va?
Ja, du har så snygga kläder också. Nina hon har liksom en alldeles gul silkesskjorta. Och typ rostbruna byxor. Och så du vet så sval och elegant. Hon ser italiensk ut.
Jag ser så väldigt italiensk ut, vad härligt. Och så har jag liksom bruna gardiner bakom mig. Så jag känner mig lite väl matcha där.
Du matchar, oj.
Ja, men det jag vill förmedla är att det är så, känns så ovant att liksom befinna sig i en byggnad där det är folk och liksom på något slags kontor.
Ja, jag gick på stan innan och såg folk liksom med så här Chanel-väskor. Jag bara, men gud, vad sa jag?
Det finns någon slags coolt ställe här i den här stan. Ja, hur som helst. Ovanlig inledning på det här programmet. Men det vi var kända, vi behövde prata av oss om den här otroliga upplevelsen som det faktiskt är att befinna sig bland människor första gången på över ett år typ. Hur som helst, välkommen tillbaka.
Tack.
Med en ammande liten gulleplutta i famnen.
Ja.
Hur känns det?
Det känns jättebra. Mm. Det är ju så sjukt mycket mer jobb med två barn. Mm. Men det är ju väldigt, väldigt mysigt också.
Mm.
Men det är ju en... Jag ska inte kalla det chock. Det var ju, jag var ju ändå beredd. Men otillräcklig deluxe känner jag mig. Mm. Och att det är så sjukt svårt att få till att ta en dusch.
Liksom. Ja, ja.
Jag fattar inte.
Nej.
Men annars mår jag bra.
Annars mår det bra. Ja. Och du har ju haft... Jag tänker att alla som blir föräldrar under det här senaste året är ju... extra prövade eftersom stora syskonen, de som har det, måste vara hemma från förskola för minsta lilla och från skola för minsta lilla och så vidare. Vilket gör att det blir en extra såklart känsla av otillräcklighet.
Ja, men det har ju varit så mycket vabb och det är ju jättesvårt med en bebis och en 2,5-åring att liksom vabba samtidigt som man... ammar, typ. Och byter blöjor.
Mm.
Ja, nej, verkligen prövning. Oj. Men, går.
Ju större den blir, desto enklare blir det inte. Du, de som har hört ditt förra program, eller förra avsnitt, vet ju att du hade en sju helsikes tuff graviditet.
Mm.
Och förlossning. Det var inte kul på något håll kan man väl säga.
Nej.
Hur, om du jämför det du vet nu om din andra graviditet och förlossning och din första.
Ja, alltså känslan är väl snarare som, för i första så var det inte så mycket att jag kände mig typ misslyckad. Men nu har jag en sån jäkla känsla av att så här, åh, vilken usel kvinna jag är på att vara gravid och föda barn.
Nej.
Och det är så tråkigt.
Gud vad ledsen jag blir att höra
det. Och jag vill känner inte känna så. Men det är som att jag har en röst i mig som bara, jaha, det var väl typiskt att det skulle gå så dåligt. Mm. Alltså, gud, du fick varenda krämpa igen och förlossningen blev inte bra.
Mm.
Och det är så tråkigt.
Mm.
Så det är väl den skillnaden att jag den här gången typ är lite hårdare mot mig själv.
Mm. Vad tror du den rösten kommer ifrån då?
Men det var för att jag hade så himla stor revanschlust, tror jag. Att jag var så, och folk sa det, men nästa blir bättre. Det var just som det. Att alla peppade mig till det, vilket var jättefint. Och att jag själv gick och så här, men det kommer bli, nästa kommer, graviditeten kanske kommer bli tuff. Mm. För det var jag beredd på, att man kan få foglossning igen och så där. Men att förlossningen skulle bli flera resor värre än första, det sa det väldigt mycket.
Mm.
Och att jag har blivit rädd för förlossningar och för graviditet. Alltså, inte när jag ser någon annan gravid. Men jag är rädd för att själv vara gravid igen, och jag är rädd för att föda barn.
Mm.
Och det är någonting jag aldrig trodde. För jag har varit väldigt, det här grejen man som kvinna. Alltså, så här, det är inget problem. Jag är inte rädd person av mig. Mm. Det är jag inte.
Mm.
Men nu är jag liksom jätterädd för det. Och det är så sjukt tråkigt.
Ja. Jätte tråkigt. Mm. Har du försökt liksom gå och prata med någon kring denna rädsla? Eller liksom bara komma över men prata om liksom traumat som det innebär att föda barn och kanske inte vara så nöjd med det, vad som hände och så?
Ja, så de, för mig var de väldigt jättebra på det. Att de har frågat flera gånger om jag behöver prata med någon. Mm. Och jag fick prata med barnmorskan i över en timme efter förlossningen och gick igenom allting, och jag pratade med min barnmorska på MVC.
Mm.
Så egentligen känner jag inte att jag behöver prata med någon om det, men jag behöver kanske prata om det.
Just det.
Typ här.
Det är det vi ska göra här. Ja. Härligt. Det blir en liten terapisession här.
Ja, typ. Men exakt. Och sen vill jag verkligen, det är också så här, rädd för att jag ska skrämma folk till att bli gravid eller föda. Det vill jag verkligen inte. Och det behöver man inte vara heller, för att min förlossning, det båda gångerna har ju också varit så här, det är inte vanligt.
Nej, jag skulle precis säga det också, att du också är, så som många kompisar sa till dig, att nästa gång blir det bättre. Oftast blir det ju det också. Och att den ena graviditeten är inte den andra lik.
Ja.
Men för dig har det ju verkligen varit en jävla otur.
Ja, men det känns så viktigt att säga att jag vill verkligen inte skrämma någon, och det här kommer inte hända er. Men jag vill också, för att det jag var med om, gud vad vi cliffhanger här, men är också någonting jag aldrig hade hört talas om.
Nej.
Och då känner jag att det känns viktigt att få säga det. För det kanske är att om det är någon som lyssnar på det här som sen föder barn, som det händer, då kanske du som lyssnar förstår att det inte är farligt.
Mm.
Eller så kanske någon lyssnar som har varit med om det och känner, åh, jag är inte ensam.
Just det.
För det har betytt jättemycket för mig när folk har hört av sig till mig och berättat att de också hade ensam förlossning.
Mm. Och det här är också någonting som jag tycker är så viktigt med den här podden, om jag får säga det själv, att vi liksom inte skyggar för några tuffa berättelser, för att återigen, det handlar ju inte om att skrämma upp någon, men det handlar om att få mer kunskap och veta att vissa saker kan hända. Det kommer antagligen inte hända, men kan vara bra att vara förberedd på ifall det skulle hända. Och sen naturligtvis har vi lika många avsnitt där det har gått alldeles strålande i alla liksom hänseenden. Men det är viktigt att få båda bilderna av barnafödande och liksom skapande av liv. Att det är inte bara en dans på rosor hela vägen in i mål. Liksom.
Nej. Och då kan jag gärna representera den andra delen.
Du ser, du har ett syfte. Nu kan du känna att det är så här, du är ingen dålig kvinna, du har ett syfte med det här.
Det är
ett högre syfte.
Ja, ett högre syfte. Jajamän. Jag är satt på denna planet för detta.
Exakt, du är en martyr för allas våra kroppar.
Jajamän.
Så, från att du var i vecka 11 hemma hos mig i sovrummet, hur mådde du då?
Nej, men då mådde jag bra.
Mm.
Och sen vid vecka, jag tror det var 16, så började jag känna av foglossningar.
Mm.
Och det var läskigt, för jag hade ju varit med om väldigt svåra foglossningar med min första.
Mm.
Och förstod ju då att okej, jag kommer få det nu igen. Eller jag har fått det redan. Nej, men så då började ju foglossningarna. Och den här gången så tog jag all hjälp man kunde få.
Mm.
Och det är ju tur när man bor i Stockholm, liksom en storstad. För jag har förstått att så här är det inte överallt i landet, tyvärr. Och det upprör mig, för foglossning är liksom en av fem kvinnor lider av det någon gång under graviditeten.
Mm. Det och det är inte bara stockholmare som
Nej, det är inte bara stockholmare. Utan man får ju foglossning även om man bor i Skåne eller Haparanda.
Exakt.
Men så det fick jag ju, men då tog jag hjälp och hittade en jättebra fysioterapeut som hade vattengympa och träningsprogram, mest på cykel då. Och sen finns det typ inget mer att göra, så det är som punkt där. Men hur som, så vattengympan var fantastiskt viktig för mig, för att jag fick varje dag gå och träna, hoppa runt i vatten. Och fick en paus då på 30 minuter från att ha ont.
Just det.
Men det absolut bästa, det var att de andra var där, hade ju också foglossning.
Ja, jag var inte ensam.
Ja, men alltså det var så underbart. Mm. Och bara se andra vankande kvinnor med smärta. Ja. Gravid i typ samma vecka. Det var så underbart. Mm. Det var, jag kan sakna de stunderna. För det var så himla, himla skönt. Då i min lilla bubbla kändes det som att alla har foglossning.
Såklart. Ja. Ja, men vad härligt. Ja. Det finns någon slags gemenskap. Och som du säger, en av fem kvinnor. Mm. Det är ganska jäkla många kvinnor det.
Det är jättemånga kvinnor. Jag blev så himla irriterad. Och det blev den här fysioterapeuten som jag gick hos. Hon var också irriterad över det. För att det här är ju en sjukt vanlig liksom smärta som kvinnor går runt med, men det finns ingen riktig forskning kring det, utan man får råd vad man ska undvika. Ja. Typ, plocka inte ur diskmaskinen, gå inte i trappor, undvika hushållssysslor och typ sitt ner och vila. Mm. Och det kan man ju göra, men det är ju också ett jättesvårt när man har en 2,5-åring. Två svintråkigt om man gillar att röra på sig, vilket jag gör.
Ja. Nej, men det är ju precis foglossning. Vi har också pratat om hyperemesis gravidarum, alltså gravid illamående. Att det inte finns någon som helst liksom forskning eller försök till att hitta hjälpmedel för kvinnor. Utan man har bara, nej men nu är det som det är. Det går över när du har fött.
Ja, men det är så sjukt. Och jag får verkligen hög puls. Jag tycker att det är fruktansvärt, ett hån mot alla kvinnor. Mm. Att man ska säga, men vila, ta det lugnt. Gå inte i trappor. Mm. Plocka inte ur diskmaskinen, det kan din man göra. Man bara, fuck you, jag vill fan mig plocka ur diskmaskinen.
Exakt.
Så.
Oj, och fuck you, jag har bara trappor.
Ja, exakt.
Hur ska jag komma ut?
Nej, jag blir något så fruktansvärt upprörd över detta. Mm. Så det jag hoppas, för när jag satt i ett i gymmet där på det här rehabcentret, satt och cyklade på min cykel, så var det en kvinna där i 50-årsåldern, så frågade hon vilken vecka jag var i, och vi pratade om det, och så sa hon att hennes barn var 18 och 20 år, och så började hon skratta, och så sa hon, jag gick här för 20 år sedan med foglossning.
Oh, wow.
Ja, och hon bara, jag gick precis här, är det fortfarande vattengympa och råd att man inte ska plocka i diskmaskinen? 20 år sedan! Så, nej, men du vet. Mm. Och då var hon och jag så upprörda. Så att varje gång vi träffades gymmet, vi bara bla 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 bla. Vad sa jag?
Nej, men jag fattar faktiskt inte hur inte det här har tagit som hand än.
Nej.
Liksom, varför har inte hänt något?
Nej, det är katastrof tycker jag. För att jag är helt övertygad om att det finns någonting.
Ja,
gud, man kan bota
också
cancer, flyga till månen, exakt, och göra allt möjligt.
Exakt. Man kan hitta en pandemivaccin.
Amen.
Liksom, varför skulle man inte kunna hitta någon litet piller som gör att man slipper illamående? Varför kan man inte hitta någon form av whatever, shockwaves i ryggen som gör att liksom, smärtan försvinner?
Jag har så hög puls nu så att ni anar inte.
Det är klart att det finns. Det finns bara ingen vilja.
Nej, det finns ingen vilja för att kvinnor ska bara ha det så här. Och det suger. Och har man haft foglossning vet man hur fruktansvärt det är. Det ilar ju verkligen och verkar och molar och hugger i hela bäckenet.
Mm.
Och det är inte nice.
Det är därför det måste fördelas mer pengar till kvinnor som forskar.
Mm.
Helt enkelt.
Ja.
Inte bara massa män som ska få Nobelpris hit och dit.
Nej, men jag vet. Åh, jag blir så irriterad.
Okej. Nu måste vi gå vidare innan vi går upp i falsett här. Mm. Men du, det var inte bara foglossning som gjorde att din graviditet blev tuff.
Nej, precis. För sen så var jag en gång på en sån här koll bara. Mm. Och så mötte hon magen och blev barnmorskan, så blev hon lite tyst. Och så sa hon, jag ska mäta igen. Och så mätte hon och sen gick hon, och det här var ju också så då med corona att man liksom var själv. Patrik var ju inte med.
Nej.
Och då ligger där själv och så här, jaha, Jag var orolig. Så här, oj, nu har något hänt. Oj, det är mitt barn som låter. Jag beklagar. Men jo, så gick hon och sa att jag skulle hämta en kollega. Och så hämtade hon en kollega som också mätte. Och sen, då hade liksom magmåttet skjutit i höjden. Och då sa de att de misstänkte graviditetsdiabetes.
Okej.
Och det var ju så tråkigt också. Mm. Så då fick jag fara och göra sån här glukosbelastning.
Vilken vecka var det då?
Vad var jag? Jag var i 25 tror jag det var. Mm. Någonstans där. Och då visade det sig att jag hade det. Och det var så tråkigt. Mm. Och gud, det var så tråkigt. För det var också så mycket skam i det, tyckte jag. Att man så här, har jag typ gått och det låter som att jag har gått så typ mulat i mig choklad hela dagarna. Mm. Eller så här,
tryckt i dig prinsesstårtor.
Ja, exakt.
Löpande band liksom.
Ja, och det hade jag inte. Alltså, men nej, det var jättetråkigt, tyckte jag verkligen. Mm. Och så var det liksom så här, jag skulle fylla 30, sen hela julen, allt det där. Och så fick jag gå på en strikt kost.
Mm. Vad innebär det liksom? Vad hände då när du fick det beskedet? Vad sa de till dig då liksom? Att du skulle, hur skulle du leva liksom?
Jo, jag fick inte äta vita kolhydrater. Jag fick bara äta en frukt om dagen. Mm. Och jag älskar smoothie och juice. Mm. Alltså det vill jag ha till frukost. Mm. De bara nej, det får du absolut inte. Det var så tråkigt. Ja, och så fick jag inte äta mejeri, alltså väldigt lite mejeriprodukter. Mm. För det höjer också blodsockret tydligen. Så det var ju så här, alltså det var ju typ ägg, tonfisk, sallad.
Exakt det man är sugen på som gravid.
Men absolut. Nej, men det var så hemskt. Mm. Det var så här, också svårt med, ni vet att man kan vara lite hungrig och så tar man en banan. Mm. Så man är extra hungrig när man är gravid. Och bara, men allt det där var ju, blev ju så krångligt helt plötsligt.
Mm. Men hade du märkt någonting av liksom blodsockernivån eller någonting? Du har inte känt någonting?
Ingenting. Och sen fick jag sticka mig i fingret innan varje måltid och efter varje måltid. Och så på morgonen och innan jag gick och la mig.
Åh, hjälp, okej.
Så att det var ju... Nej, men det var mycket mäta blodsocker och ja, sticka fingret. Så jag var helt öm om fingertopparna. Mm. Nej, det var fruktansvärt tråkigt. Plus att jag kände mig så här, men gud, vad är jag för någon? Som, varför fick jag det? Mm. Jag vet inte varför. Men det var viktigt att göra de här grejerna för att annars kunde barnet bli för stort. Och förlossningen för komplicerad både för henne och för mig. Mm. Och det, då gör man det ju. Alltså då blir man inte heller så sugen på en prinsesstårta.
Nej, det är klart. När man ställs mot en sån, liksom, ett sånt alternativ så då gör man ju allt naturligtvis. Julia fick graviddiabetes och kände att det var nästan lite pinsamt för att det kändes som att hon liksom hade gjort något fel eller lite skämsigt tyckte hon att det var. Men vad kan graviddiabetes bero på egentligen?
Om man tänker så här då, varför nu en graviditetsdiabetes uppstår, så är det att kroppens känslighet för hormonet insulin försämras under graviditeten. Och då brukar kroppen i vanliga fall så kompensera det genom att öka den här produktionen av insulin. Och det kan göra att kroppen inte klarar av det, att komma ikapp med den här ökningen som behövs på det viset. Så att det är väl anledningen. Sen finns det varför det är så, som så tänker att man ser att det kan vara genetiskt, att det är ärftligt på något sätt. Om man är överviktig så kan det också vara en bidragande anledning till att man får sin graviditetsdiabetes. Om man för tidigare stora barn så ser man också en koppling emellan det. Och så att jag tycker att man ändå ska veta att det här, ofta så kan man ju reglera det här med kost och så vidare. Och att när barnet är fött sedan att det försvinner. Men det är viktigt att man följer upp det hela naturligtvis efteråt och kollar blodsocker. Och ska man föda flera barn så är det viktigt att man har med sig det i tanken också, så att man börjar tidigt kontrollera det här.
Just det.
I nästkommande graviditet.
Just det.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Men jag förstår, tufft med de där tankarna som kommer på köpet. Och ja. Ledsamt att man ska behöva få det. Ja. Det är så här med känslan av skam och sådär.
Ja, men jag tyckte det var tråkigt för att när jag var tonåring, som säkert så många andra, så hade jag ätstörningar. Mm. Och då var jag helt nitisk med, jag skrev upp allt, jag stoppade i mig mycket kolhydrater och allt sånt där. Mm. Och sen gick jag på BUP. När det uppdagades. Det är Miley's här nu. Ja. Sen gick jag på BUP när det uppdagades. Och fick jättebra hjälp. Och sen var jag hos, har jag varit psykolog i jättemånga år. Och verkligen så här raderat det. Det känns inte som en del av mig. Mm. Och det tyckte jag var läskigt. Att så här, aha, nu skulle någon in och så här väcka någon slags björn som sover. Mm. Att så här mycket kolhydrater är i juice. Så här mycket det är socker. Är i det, vilket jag inte har tänkt på ja, men, jättemånga år. Mm. Och som jag har gått vidare ifrån. Så var det som att man skulle
in i det där kontrollerande igen. Liksom, när man fått tillbaka sin frihet och kunna njuta av mat och liksom, livet.
Och det tyckte jag var läskigt. Mm. Att så här, jaha, nu vet jag massa saker som jag inte vill veta. Precis. Alltså nu vet jag typ att smoothie som jag gör den inte är bra på morgon. Mm. Och det vill inte jag veta.
Nej, exakt.
Alltså det är så såna, det tyckte jag var det tråkigaste med.
Men tror du att skammen också kom därifrån? Att de alltså, gamla tankar som du hade som tonåring gjorde, alltså, kom tillbaka i ja. Den här skammen och det också?
Ja, men det var mest en rädsla att så här, nej, jag vill inte lära mig det här för tänk om det här... Mm. kommer in i mitt liv igen.
Mm. Tufft ju.
Ja, onödigt. Mm. Men jag vet inte vad jag hade kunnat gjort annorlunda. Men det var ju som så här, de är det viktigt att röra på sig. Så, jo, men jag kan ju
exakt,
inte.
Exakt.
Alltså, herregud.
Ja, precis.
Vad ska jag
vad göra? Vill ni av mig?
Ja, eller hur? Mm. Men då fick jag börja gå vattengympa varje dag istället. Så det var ju bra. Mm.
Vi pratade också innan vi började spela in här att du också gick upp ganska mycket i vikt och att det var liksom tufft psykiskt eller mentalt.
Men precis, jag gjorde ju det med Norma, min första, då gick jag ju upp 32 och med Miley nu gick jag upp 28 och den är ju också så här, och sen försvann det råsnabbt, men den är ju också skamfylld. Mm. Alltså det är också så pinsamt på något vis. Så jag pratar gärna om det, men jag tycker det är jobbigt att prata om jag ska vara ärlig.
Ja, men alltså, jag fattar det. För att det är liksom, det är så vi
Ja, det är samhället.
Det. Ja, men det är ju det. Det är precis så det är.
Ja, jag skulle inte tycka om du sa så här, jag gick upp 28. Det är inte jag bara, men gud Nina, vad pratar du om? Nej. Så det, det är så mycket skam i allting. Men då blir det en skam i det också. Varför tycker jag det? Men ja, alltså... Ja, men sen då jag har jag också fått veta att det, eller vissa går ju upp. Det sa min barnmorska, för jag åt ju verkligen som en hälsoprofil. Mm. Så det var ju inte kosten.
Nej, exakt. Och det nämnde jag också apropå det här att liksom, jag följer ju dig på Instagram och det var ju inte liksom inte en alltså jag tänkte aldrig på att oj, nu kanske inte jag tänkte ändå säkert. Men du såg ut som vanligt. Det är ju det nu när du säger det här i efterhand att du har gått upp så mycket i vikt, så tyckte jag ju bara att du såg ut som vanligt. Alltså så här, så det var ju egentligen. Så det är det också som är så intressant med gravidvikt. Att man kan bli så himla tung utan att det ens syns direkt.
Men det är som att det är vätska som... Ja, precis. Jag kände mig väldigt tung då. Men nu när jag ser bilder på mig så är det så stor.
Nej, för det är ju liksom inte som att man går upp i massa fett oftast. Sådär, utan det är ju som du säger, vätska eller liksom så.
Jag kanske men bara väldigt, väldigt tung moderkaka.
Ja, precis. Exakt. Nej, men och då är ju det också extra så här... Det spelar väl ingen roll heller, men det är så... ledsamt att vi ska behöva få det här mentala påslaget också av en sån sak som man ju på inget sätt kan kontrollera.
Nej.
Med vätska eller vad det nu kan vara.
Moderkaka.
Sen ska man inte behöva känna så ändå, även om det är någonting man kan kontrollera. Men jag hoppas att ni förstår vad jag menar. Ja, jag blir bara ledsen. Att du ska börja känna så.
Verkligen.
Och det är så jävla deppigt att det ska krypa under ens skinn. De här tankarna om att man inte är tillräckligt bra, helt enkelt.
Låt en gravid kvinna vara, please. Mm. Det är väl det enda, men det är så svårt. Mm.
Men hur har du liksom, för jag förstår tankarna som kom där och då, men nu i efterhand liksom, för du pratar ju fortfarande om att det är så här, att du känner dig som en dålig kvinna eller så. Mm. För du har ju ändå insikten att det var ju liksom, det var inte ditt fel att du gick upp 28 kilo. Om det nu ens går att säga att man har något fel i det.
Det är så svårt att prata om de här grejerna. Ja. För man är så det där, jag vill inte att någon annan känner sig dålig. Nej, men så vill jag ändå kunna prata om att jag kände mig dålig. Och jag märker nu när du vill ställa frågor till mig att det blir samma väg varenda ord. Och så blir ändå orden fel.
Exakt. Det är jättesvårt att ställa frågor kring det här.
Jag vet.
För jag vill ju inte skriva liksom tillsätta något epitet på hur du kände om det här.
Nej.
Vare sig liksom, att, för dina känslor är berättigade. Mm. Men det är helt fel att du ska behöva känna dem.
Ja.
Och samma sak till de som lyssnar. Att kanske inte ens har tänkt på det här.
Nej.
Och så vill man liksom inte riva upp någonting där och skapa någon slags...
Nej, men jag vet. Jag märker det när jag ska också svara till vad säger. Men om vi bara kan enas om att man får gå upp hur mycket man vill. Men man får också känna sig så. Men det är ju samhällets fel. Alltså,
just är det så.
Det är ju... Det kan vi väl bara.
Normer och synen på kvinnokroppen är ju boven i dramat.
Ja, liksom. Det är precis så det är. Och då är det ju egentligen inte så mycket jag kan säga eller göra om det. Egentligen, det är bara en känsla. Och den känslan uppkom ju för att, normen.
Mm. Exakt.
Ja.
Yeah. Yeah.
Mm.
Stupid norms.
Mm.
Om vi går vidare då. Du hade det här liksom tufft hela vägen in i mål, så att säga.
Ja, jag hade ju foglossning och graviditetsdiabetes den här graviditeten. Och graviditetsdiabetesen gjorde att jag också fick en planerad igångsättning.
Mm.
Och det var det på beräknad på BF då.
Mm.
Vad står ens BF för? Beräknad?
Födelsedag, tror jag. Eller födelsedatum eller något sånt där.
Yes.
Inte till födelsedag kanske.
Min beräknade födelsedag. Och det tyckte jag var jobbigt.
Mm.
För det vill jag inte. Och det försökte jag som så här typ snacka med djur lite.
Varför ville du inte det då?
Ja, men jag tyckte det kändes lite läskigt. Jag hade liksom hört massa så här dramatiskt om det. Och sen när jag började läsa på och prata med folk så hörde jag inte dramatiska grejer om det. Men på något sätt kändes det typ lite så här onaturligt i mig att starta igång en förlossning som inte var på gång. Jag vet inte. Jag ville det inte. Så jag försökte ju så här förlossningsdrinken och du vet, alltså, ja, men nej, så det blev igångsättning då. Så vi åkte in till SÖS på kvällen på BF.
Okay. Innan vi går vidare där så vill jag bara fråga, för det du berättade också i avsnitt ett om din livmoder, som ju var delad, eller hur säger man?
Precis, min livmoder hade en skiljevägg.
Så var det, just det.
Precis.
Hur liksom skulle det komma kunna påverka även nu? Eller hur blev det med det?
Nej, utan den opererade de bort innan jag blev gravid första gången. Mm. Två gånger behövde jag opereras.
Ja, precis.
Och sen under, det som blev dramatiskt då under den förlossningen var ju att jag hade en skiljevägg i slidan.
Så var det, ja. Just det.
Och det var ju därför jag kände att så här, jag kommer få en revansch. Mm. För hade jag inte haft den, då hade det bara varit en vanlig förlossning. Liksom. För den fick jag opereras bort under förlossningen.
Just det var så det var. Men det var det jag tänkte, att du stötte på patrull apropå det under din första förlossning. Men sen minns jag inte hur det löstes. Nej. Sig. Ber om ursäkt för detta.
Nej, gud.
Men så det var ändå liksom, så att säga, färdigt för, liksom, för förlossning. Nu.
Och det var det som gjorde att jag kände att jag kommer få en revansch. Mm. För att det kommer ju inte hända att hon fastnar på en skiljevägg igen. För att den är ju borta.
Mm. Okej, okay, så du åkte in för igångsättning?
Mm. Jag kom in klockan 8 på kvällen. Och då kom de kikade liksom först. Och såg att jag var väldigt omogen. Så jag var liksom inte redo för. Och det förstod jag. Jag hade inte haft några förverk eller ingenting. Och då konstaterar de då att vi måste göra det här med den här, det man dricker.
Mm.
Vad nu det heter?
Jag tror shots brukar vi säga.
Ja, shots. Vi säger shots då. Ja, precis. Det var ju ett roligt ord, tyckte jag. För att då tänker man ju en shotstorlek som man typ tar på krogen. Men det var så lite. Har du tagit det?
Nej, det var vad kul att höra. Det är ingen som har sagt det innan. Vad kul. Det var jättelite.
Ja, det var så lite så att det inte ens kändes i munnen. Wow. Alltså det var kanske, det var en tablett som de löste upp i lite vatten, om jag minns rätt. Och så sög de upp bara om det var 1 eller 2 milliliter i en pipett. Mm-hmm. Och sprutade in det i min mun.
Wow. Okej.
Men förstår ni vad lite det är?
Ja, jag har också alltid tänkt att det är liksom en sån här liten, en shot.
En shot, ja. Ja, men en hot shot.
Ja,
typ.
Precis.
Ja, så det var ju så otroligt. Och det tyckte jag var obehagligt, för att så lite kan skapa så mycket.
Mm.
Alltså verkligen. Vad droger kan göra.
Ja, exakt.
Nej, så det var ju jättelite. Det smakade typ papp. Men det var så otroligt lite, så att jag bara, men gud, har jag typ svalt eller ligger det kvar i saliven i munnen?
Mm. Oh, shit.
Ja, så då tog jag första den klockan 11 på kvällen.
Mm.
Och sen varannan timme kom de in. Och, men jag hann bara ta 3. För sen vid 4:30 så började jag, då vaknade jag av att vattnet gick.
Mm. Wow.
Och väckte Patrik och sa så här, jag tror vattnet har gått. Och då började jag känna jättemycket som mensvärk.
Mm.
Och han var helt yrvaken. Och så sa jag att jag ville bada. För jag tänkte jag skulle vara skönt. Och då, nu blev klockan liksom, barnmorskan var inne i rummet. Och då blev klockan liksom, vad var klockan nu då? Ja, men vid 5.
Mm.
Och då började jag känna att de här, alltså att det verkligen började komma verkar.
Mm.
Och hon pratade hela tiden om att, ja, men det kan bli så intensivt först och sen med de här shottarna. Och sen avtar det, och då måste man ta fler shottar.
Mm.
Så vi var som inställda på det, men det var verkligen typ 20 sekunders paus mellan verkarna då.
Helt.
Så det kom liksom väldigt, väldigt tätt. Mm. Och hon började prata om sterila kvaddlar.
Mm.
Jag minns att Patrik, så här, jag vill inte sälja ut han, jag älskar han så mycket. Men han luktade så illa ur munnen. Och, vet, jag mådde så dåligt. Ja. Ni vet ju, som man kan må då. Med jättestark mens. Ja, men med verkar helt enkelt. Och han kom så nära och jag bara borstade tänderna. Så var det jag som hade packat väskan. Och han sprang och letade. Och Och jag hade liksom ingen... Ja, det tyckte jag var jättejobbigt. Mm. Att jag ville ha han nära, men samtidigt så höll jag typ på att kräkas.
Ja.
Men jag tror det var inte att han hade någon särskilt andedräkt. Ja.
Nej, men man får ju precis vissa dofter blir ju också extremt starka.
Ja, exakt. Han hade ätit typ en ostmacka.
Mm.
Don't do that again. Men men då började hon prata om sterila kvaddlar. Och det hade jag liksom aldrig läst på, men allt som var smärtlindring var ju jag jättesugen på.
Mm.
För det var så intensivt och det gjorde så otroligt ont. Men alltså sterila kvaddlar. Har ni pratat om det eller?
Ja, men vi har haft några gäster som har testat det.
Säger de att det är bra eller?
Det är väldigt olika. En del säger att det var vidrigt och inte helt alls, och en del säger att det var toppen.
Nej, men alltså, för mig högst var personligt. Det som att man kommer in och har brutit foten och de bara, men du, kom här med vänster arm så ska vi såga lite den bara. Alltså det gjorde så ont.
Ja.
Nej, men vad hemskt. Ja. Det var hemskt det var.
Mm.
Nej, men jag tycker att det är sjukt att det finns ett smärtlindring som gör så ont.
Ja.
Nej, men alltså, ja.
Nej, men det är lite intressant. Nu har det ju, nu funkar det ju för en del, men det är ju också apropå det här lite.
Ja, men att det funkar för en del, att det är 50-50
typ. Ja, men det är också lite intressant det att liksom, ja, men kvinnor föder barn, vi ger dem lite det här. Det blir nog bra. Så liksom.
Men det är som att ingen har forskat.
Finns det inget
vidare?
Annat alternativ då eller? Nej. Ska jag få mer ont?
Ja.
Vad fan?
Men det är som att ingen har forskat vidare, som att någon tjollepulla har hittat på det där och så bara. Det är som att de tog första bästa.
Exakt.
Så slarvigt. Som att jag skulle göra någonting. Jag gör också allt så slarvigt. Ja, men vi tar det. Det blev jättebra. Och så går jag inte djupare in i det.
Mm.
Det är som att jag skulle uppfunna sterila kvaddlar. Så låg nivå är det. Ja, men det var kul för dem det funkar för. Det funkade inte för mig.
Nej.
Hon sa så här, det kommer som 10 getingstick. Jag bara, men det kan jag ju ta. Men det var det inte. Det var ju 700 resor värre.
Mm.
Ja. Men i alla fall, och då när klockan börjar närma sig 5:30, då det bara, ja, alltså verkarna blir en verk som inte slutar.
Som inte slutar.
Och de har ju mig uppkopplad, så att de ser ju liksom, man kan ju se när en verk avtar, men den avtar inte.
Nej.
Och jag kommer ihåg att jag hör Patrik så här, men vad är det som händer? Varför? Mm. Och det gör så sinnessjukt ont. Och det är så läskigt. För det blir det här är när man hör att det är liksom en trappa eller att det är ett berg man ska över. Eller så där. Då är det som att berget kommer. Men sen blir det som en topp till.
Mm.
Och sen en topp till. Alltså, åh, vad obehagligt det var.
Mm.
Det var helt sjukt. Och när man är i verkar så där, och särskilt en verk som bara blir mer och mer intensiv, trappas upp, då finns det fanns ingen tid att prata.
Nej.
Det fanns liksom, det gick inte att bara paus. Allt jag ville var så här, paus allting.
Mm.
Snacka med alla och bara, du, hörni, nej, men det här blev ju kaos. Nu blir det kejsarsnitt eller någonting.
Mm.
Och det tror jag många känner när man är på förlossning. Jag tror verkligen inte jag är ensam med det. Men det som var läskigt här var att de här pauserna inte kom.
Just det.
Och det jag hade övat, både jag och Patrik hade övat på innan, var just pauserna. För det är det man får lära sig. Mm. Att om man går och föder utan rädsla.
Mm.
Du vet, Patrik hade gått i flera månader innan och så här, mörk röst, tung rumpa, hållit på. Men det gick ju inte.
Nej.
För det kom ju aldrig heller en... Det kom ju aldrig en paus. Ja, och det var väldigt, väldigt panikartat.
Mm.
Och det blev ju så panik i rummet också. Att hon kallade in fler. Jag låg som en... Ja, men... Spänd fiolsträng i sängen. Ja, allting är väldigt så här vakt. Det är mest en så här minne av panik. Men Patrik har ju berättat det för mig också, att jag försökte liksom fly från sängen.
Mm.
Och det är ju vanligt när man får panik och man har ont. Att så här kroppen kopplar det till att det är sängen som gör det.
Typ.
Mm. Så jag försökte så här slänga mig ner på golvet. Och de försökte ju... De försökte med sådana här elektroder på hennes huvud och grejer. Och det är ingenting ingenting gick ju. För att det var ju bara, jag låg ju verkligen bara och skrek. Mm. När Patrik pratade om det så pratade han ser alltid så chockad ut. För att det, första förlossningen så var ju det här, jag skrek ju inte. Utan det var ju som så här, den mörka, djuriska liksom. Men nu var det liksom skrik, panik.
Panikskrik, mm.
Och det minns jag. Och det tycker jag, så, det får jag också så här flashbacks från att jag verkligen skrek i panik. Mm. Det har jag ju som inte gjort innan. Nej. I livet.
Usch.
Ja.
Tufft.
Ja, men det var väldigt, 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 väldigt läskigt.
Men fick du ingen liksom, epidural då? Liksom? För det kan ju göra att det lugnar ner allting.
Ja, precis. Mm. De försökte få in det, men då så är det ju som kö. Du vet att det kommer ju inte på en gång. Mm. Men och de kollar och jag är öppen 5 centimeter. Och då är klockan... Det har gått lång tid. De försöker liksom allt, men jag tar inte lustgas ingenting just för att det bara är panik. Ju. Mm. Och de har kallat in epidural. Han narkosläkaren, men han kommer inte för att de har fullt upp. Mm. Och till slut så... allting har jag fått återberättat och läst i journalen. Och hon gick igenom med mig, för jag kommer verkligen inte ihåg mer än att det var så här fragment av det. Mm. Men då säger hon till slut, för då klockan... Jag tror den är 28 eller någonting. Så det har gått pågått ganska länge, den här paniken. Och det är ju... Och det är fortfarande bara en verk. Det är ingen paus. Och då säger hon, ringer i telefonen och bara, men ta hit epiduralen fort som fan. Mm. Skriker hon, barnmorskan.
Mm. Och jag då, vill också skrika det.
Ja, precis. Och då äntligen kommer han in. Men då har jag öppnat på 9 minuter. Har jag öppnat mig från 5 till 10 centimeter.
Och herre jävlar.
Ja.
Shit.
Ja. Och det var ju, alltså... Usch. Ja, det var hemskt. Och hon var på väg ut. Mm. Så att han kom in. Och de fick bara kasta ut honom igen. Och så att hon tog tag i mig och sa, Julia, hon är på väg ut nu. Mm. Men det här är så jobbigt. Mm. Men det jag tyckte var så himla, 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 himla läskigt med det hela. Som typ... Jag menar, är väl det jag skulle behöva gå och prata om, men nu pratar med er. Men det är att jag hade aldrig hört talas om vad som hände. Det var ingen som sa vad som hände heller. Det var ju bara att alla försökte få någon slags ordning i det. Men jag var helt, helt, helt säker på att jag skulle dö. Mm. För att det var så här, vad är det här? Och det gjorde så fruktansvärt ont. Och det var så hemskt att inte få någon paus. Och att jag trodde att jag aldrig skulle se Norma igen. Mm. Och det tycker jag är en jättehemsk känsla att ha haft under 2,5 timme. Mm. Att, gud, jag kommer aldrig få se mitt barn igen. Och Maj-Lis också, men jag kände ju som inte henne då. Det är klart jag kände samma, men med Norma så här,
det jag minns. Du kan ju se henne framför dig. Och,
ja, jag minns att jag liksom, att jag tänkte jättemycket på henne och bara, men... Ja, också så sjukt att det var så himla bisarrt att det inte kom en paus. Mm. Jag önskar ingen det. Det var fruktansvärt var det. Mm. Men då i alla fall, det var ju alltså att öppna sig från 5 till 10 centimeter och hennes huvud var på väg ut på 9 minuter. Det var brutalt för kroppen. Mm. Och sen kom hon ut och hon kastades upp på mitt bröst och jag är så extremt chockad.
Mm, gud, jag förstår det.
Och sen känner jag och då ser jag på dem att barnmorskan, hon kommer fram till mig, tar tag i mig i mitt huvud och så säger hon, du har varit med om en stört förlossning, Julia, det är jättehemskt. Det är inte en bra förlossning. Vi ska gå igenom allt. Mm. Det här var jättehemskt. Mm. Och det var så himla jätteskönt att hon sa
bekräftat,
det. Liksom. Ja, på en... Hon var verkligen framme direkt. Hon sa, vilket jag tyckte var helt underbart. Hon sa, känslan är att man ska dö.
Mm.
Och det är inte det vill man inte känna. Men du har trott att du ska dö i 2,5 timmar, kan jag tänka mig. För jag hade ju inte fått fram ett ord. Det var också så skönt att det var liksom här, någon annan som sa det. Det var inte dramatikern Julia som bara, jag trodde jag skulle dö. Utan just det kom från ett proffs.
Mm.
Och sen sa hon, det som händer nu är att du blöder väldigt mycket. Och det stannar inte och vi vet inte varför. För det som hände då var att jag tappade jättemycket blod. Mm. Så det liksom, jag kände hur det klunkade ur mig. Jag
tyckte så här, läskigt.
Klunk, det var jätte. Och de pumpade på magen. Och har ni fött barn så vet ni hur ont det gör. Mm. När de vill att livmodern ska dra ihop sig.
Mm.
Så de pumpar på magen. En står och pumpar. Hon trycker och trycker. Och det kluckar ur mig. Och det kommer in läkare och överläkare och ett så här larm som går. Så det är så mycket folk i rummet. Och Patrik, då ser jag verkligen hans panik.
Mm.
Och jag ligger, men jag är så otroligt chockad. Jag är så jättechockad. Det som händer då är att livmodern drar inte ihop sig. Så att till slut säger överläkaren, jag måste, du har något levrat blod där som gör att livmodern inte kan dra ihop sig.
Mm.
Koagulerat. Och det kan vara från mina operationer av livmodern.
Just det.
Och det är liksom gammalt koagulerat blod inuti.
Mm.
Så det hon gör då, vilket är så bizarrt. Och det här är som, det här kommer ju ingen vara med om. Så det här behöver ni inte vara rädda för. Men det hon får göra då är att stoppa in handen i min livmoder.
Oj,
och med handen plocka ur
blodet.
Ja. Oj. Och hon gör så 5 gånger.
Oj, oj, oj.
Så det blir som en bakvänd förlossning.
Kära du.
Och det är också den känslan att så här, men kan den bara dra ihop? Alltså, för jag ser ju, de är ju så sammanbitna, fokuserade. Det är liksom allvarligt.
Mm.
Och det var ju det. Alltså, jag förlorade nästan 2 liter blod, så att det är ju...
Det är mycket.
Det är mycket.
Mm.
Och jag var så yr, såklart. Herregud. Och Maj-Lis låg på mitt bröst och det här tog en timme innan det var klart och innan det var liksom lugnt.
Mm.
Och det var också så att jag hade som inte sett henne, utan det låg bara en bebis på mitt bröst. Jag såg att hon hade jättemycket hår. Men jag var så chockad.
Mm.
Och ja, men sen när allting var klart, det gick ju bra. Alltså stört förlossning är ju också, man håller ju inte på att dö. Men det känns ju som
ja,
så.
Ja, visst, det är klart.
Så att, och det är väl det som jag tycker är så jobbigt. För jag går också, det här är ju samma sak. Att jag går som och tänker så här. Och gud vad pinsamt, jag höll ju inte på det. Men sen är det så här, men det, känslan är faktiskt det. Kanske inte för alla som har det. Men det var ju 2,5 timme lång verk.
Mm. Fruktansvärt.
Noll paus. Och jag går tillbaka till min journal. Och den är väldigt bra skriven. De har verkligen fått med allt. Och det är så himla skönt. För att då vet jag att jag inte hittar på.
Ja, exakt. Den jag förstår precis vad du menar.
Ja, så att inte jag sitter här nu och liksom skarvar en historia. Utan det finns verkligen på...
Mm.
Och när jag var på återbesöket på efterkontrollen. Då var hon så här, Julia, jag läste din journal. Jag är så ledsen.
Mm.
Att du var med om det där.
Mm.
Och det var också så skönt att hon sa det innan jag behövde säga någonting. Och att när jag var på BB efter, då var jag på specialist-BB eftersom jag hade förlorat så mycket blod. Och då alla som kom in var så att jag hörde om din förlossning.
Mm.
Det var inte bra, hur mår du?
Mm.
Och det var mysigt att ändå alla kom in med liksom huvudet på sne och var så här, men lilla...
Ja, precis.
Och det var väldigt...
Det var liksom inte en vanlig förlossning som var lite, som du upplevde som lite hemsk.
Nej.
Utan det var verkligen något utöver det vanliga.
Ja, och det var väldigt skönt. Och det vill jag verkligen ge alla på SÖS. De var så himla fina. Det var viktigt att bekräfta sånt där.
Verkligen.
För när jag skrev om det på min blogg så var det väldigt många som skrev just att de inte blev bekräftade av det.
Mm.
Att de var med stört förlossning låg kvar och att barnmorskarna var så här, ah, men så där blir det ibland. Och så har de bara kommit hem och bara, men gud, och trott att de ska dö också.
Mm.
Så jag är väldigt glad att de som var med, mitt team där, alla var så himla bra och verkligen bekräftade det jag kände.
Mm. Jag vet liksom inte vad jag ska säga nästan, för att det är så...
Ja.
Fy fan.
Ja, det är verkligen fy fan. Och det gör mig så ledsen, för jag hade verkligen... Jag menar, det här har ju gjort att jag är rädd för förlossningar. Mm. Och det, nu har inte vi planerat att ha fler barn. Mycket också av den anledningen att jag känner att jag kan inte vara gravid.
Nej, exakt.
Jag kan inte ha de här gravidkrämperna och ha två barn. Mm. Det var en pers nog att ett barn och ha dem.
Mm.
Men pers nog att inte ha något barn och ha dem.
Mm.
Men också att jag blev så himla... Jag blev så rädd.
Mm.
Och när jag sa det... Men det tyckte jag också min barnmorska var så bra när jag var på efterkontrollen. För då sa jag precis det. Jag sa, men tänk om jag blir gravid igen. Tänk om... Då kommer jag vara livrädd för förlossning. Och det vill jag inte. Och så pratade hon om Aurora-samtal och allt det här såklart. Och erbjöd det. Men det hon också sa var så här, men vet du vad Julia? Om du blir gravid igen. Då kommer inte du. Då kommer vi rekommendera dig att göra planerat kejsarsnitt.
Mm.
Och det var så skönt. Just för jag hade som en bild av att det här kommer jag behöva argumentera för då.
Mm.
Men hon var så här, men för om man haft en störtförlossning. Så finns det stor risk att det händer igen. Och det vill man inte.
Mm.
Och då sa hon att då kan man göra så att man startar en vanlig förlossning. Och märker man då att oj, det här går över till en störtförlossning. Då pausar, avbryter man, alltså då gör man ett kejsarsnitt.
Okej.
Okay. Så hon var så här,
så det finns en lösning på problematiken liksom.
Det tyckte jag var skönt. Mm, för jag hade som en bild av att jag skulle, om jag skulle bli gravid igen, att de skulle säga, men det är inte säkert.
Ja, just det.
Men här var det som att hon var så här, men nej, då föder inte du. Det får du inte göra, typ.
Nej.
Och det tyckte jag var skönt. Mm. Det var också en så här bekräftelse att det där var inte bra. Vi vill inte att någon ska ha det så.
Exakt.
Det här med värkstormar och störtförlossning. Hur vanligt är det med störtförlossning egentligen? Och vad kan man göra åt de här fruktansvärda värkstormarna?
Ja, jag har försökt titta och hitta statistik. Och då, vad är störst förlossning? Det finns definitioner på lite olika. Då säger man någon definition att då ska barnet vara född från första värken inom en halvtimme, en timme. Och andra definitioner är från 2 till 3 timmar. Så att säga. Och jag har fått lära mig att, att ett barn föds fram mindre än inom en timme. Så att säga. Och ja, hur vanligt det är, det är väl promille det handlar om. Man ska gå på den här riktiga definitionen, alltså att det är mindre än en timme från första verken, första sammandragningen eller verken som kvinnan känner tills barnet är ute.
Mm.
Och det drabbar ju naturligtvis vanligare omföderskor. Jag tror att det är andra förlossningen som det vanligaste. Sen tredje, fjärde, femte, sjätte. Så många tror att det går fortare, men så är det
just
inte riktigt så. Utan, ja. Men det är dåligt med statistik där, så att jag kan inte säga riktigt hur det ser ut så. Och det här med värkstormar, det är nog, tycker jag, när vi inom professionen pratar om, det är de verkstorm när vi ger oxytocin, det här verkstimulerande medlet.
Mm.
Det är då kvinnor hamnar i en situation att de får verkstorm. Och då säger man att har man mer än 5 verkar på 10 minuters period så är det för mycket verkar. Så att säga. Det är väl det vad jag kan komma fram till. Men det tycker jag är väldigt ovanligt att kvinnor själv liksom drar igång så att det blir verkstorm, utan att det är mer att vi där och håller på.
Ja, men just det. Och för att liksom lugna ner sådana där värkstormar, vad gör man då?
Ja, då skulle jag säga att det beror på om man, ja, är man på sjukhus, så finns det ju då så kallade betastimulerande läkemedel, alltså typ Ricanyl och andra medel också, som slår ut det här, som dämpar värkarbetet. Så att det är enkelt åtgärdat på det viset. Och om får kvinnan då oxytocin som värkstimulerande medel, så stänger man av droppet. Sen vet jag också att man ska gå på lite annat. Att är det väldigt mycket värk, om kvinnor ställer sig liksom på knä och så böjer ner huvudet mot golvet och stjärten upp i vädret, så kan vissa tycka att det klingar av åt andra. Så att barnet trycker inte lika mycket neråt. Och då går Fergusons reflex inte igång på samma sätt.
Okay.
Så ställ dig, är det någon som får verkstorm, ställ dig, har du inga annat, så stå på huvudet och rumpan upp i vädret.
Det är bara hur lätt som helst.
Ja. Ja, det sa jag inte.
Nej, det sa du inte.
Det vill jag få stå för dig, Nina.
Ja, precis. Härligt. Wow, Julia. Mm. Vilken jävla pers.
Ja, verkligen. Och jag hoppas att ingen behöver gå igenom det. Men hamnar man där så kan det vara skönt. För jag hade aldrig hört talas om det. Mm. Och det tror jag gav en extra dimension av att det var obehagligt. Mm. Hade jag hört talas om att det fanns någonting som kallades störtförlossning. Mm. Eller att det faktiskt går att ha en förlossning utan pauser. Så. Just det.
Hur liksom upplever du att det har gått med liksom anknytningen och
ja,
så?
Det har de frågat jättemycket och det förstår jag. Men det har gått jättebra. Det var inga problem med det sa hon också, att amning brukar vara väldigt svårt efter en stört förlossning. Mm. För att för att det har gått så man inte fattar.
Nej.
Man är liksom skönt. Men inget sånt.
Gud vad skönt.
Ja, det är jätteskönt. Och sen en liten bonusgrej som jag tycker är bara fantastiskt med kroppen är att jag inte sprack någonting.
Det är ju helt otroligt egentligen.
Det är helt. Och hon väger 4,3 också. Ja. Nej, jag förstår inte. Det är som att om jag känner mig misslyckad annars med min snippa och mina
bröst. That is magic.
Nej men alltså, det är ju så här. De borde forska på.
Exakt.
Alltså töjbar. Eller så är den bara helt öppen från förra. Den bara
sladdrat på.
Exakt.
Men du, jag tänker på foglossningen och diabetesen, graviddiabetesen.
Mm.
Försvann problematiken med det?
Alltså, direkt. Mm. Det är så sjukt. Mm. Och det låg jag ju kvar också extra på BB för att kolla både Miley's blodsocker och mitt.
Mm.
Men det var puff, borta.
Mm.
Det man måste göra det är att, men det är så att tänka lite på vad man äter, men lite så som man redan gör.
Ja.
Alltså, inte äta tårta varje dag.
Nej, men
det gör jag ju ändå inte.
Nej.
Och att träna livet ut, för man har fått en ökad risk att få typ 2
okay.
diabetes, att utveckla det. Men jag älskar att träna och jag älskar att röra på mig. Och så att det där känns inte som något jobbigt.
Just det.
Det hade kanske varit jobbigt om jag inte gillade det, men jag gillar att röra mig. Mm. Gör det gärna. Så att på så vis känner jag mig inte så orolig.
Skönt.
Mm.
Vad skulle du vilja säga till lyssnarna som kanske är livrädda för det här med störtförlossning nu?
Ja, det där, för jag vet när jag skrev om det på min blogg att det är många gravida som följer mig att det var en som skrev att jag är jätterädd för förlossning och det vill jag inte.
Nej.
Men jag tänker också att det är vettiga personer som lyssnar och ni kan själva avgöra om det här inte är någonting ni vill lyssna på. Ni kanske inte ens har lyssnat hit då. Men nej, alltså, det här är ju så ovanligt. Det sa hon också till mig, det är superovanligt. Så här ska det inte vara, så här brukar det inte vara.
Nej.
Så att det precis. Inte är det värsta.
Ovanligt, men också även om det är svårt att styra sina tankar såklart så är det ju som sagt fruktansvärt, men inget man dör av.
Nej.
Det
är ju
så. Man kanske tror när man känner
man
det.
Man tror ju det. Mm. Alltså, det var en som skrev det på min blogg. För jag har fått så många som hört av sig. Vilket jag tycker är jättefint. För det är så himla skönt att inte vara ensam.
Mm.
Så himla, himla skönt att bara... Men gud, det var inte bara jag som har haft en sån här förlossning.
Mm.
Och då var det en som skrev att det här är den närmsta tortyr man kommer i ett modernt fredssamhälle.
Oh, gud.
Ja, och hon sa det, för hon hade haft det, hon sa ja, det var 1,5 timme för henne, hon sa det var ren och skär tortyr.
Mm.
Och det var det jag tyckte det var så bra formulerat.
Mm.
Det är verkligen tortyr.
Uff, med de orden.
Ja.
Säger tack.
Förlåt.
Nej,
jag hoppas att alla får en jättebra förlossning.
Tack för att du ville berätta om detta hemska som du har gått igenom.
Ja.
Det är viktigt att prata om dem.
Ja, jag tycker det. Och nu sover Miley, skulle se skönt.
Ja, sover jättegott. Och hon är här, och
hon
du lever,
här.
Och det gick bra i slutändan.
Ja, men herregud, och jag är 2-barnsmamma, jag har 2 underbara döttrar. Jag är så lycklig. Jag har bara haft, de där biten har varit kämpig.
Mm.
Sen har det gått bra.
Du är otrolig.
Mm, du är.
Det kan vi konstatera.
Mm, gud, du.
Tack Julia.
Tack.
Hold up. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.